Tack himmelske far för att vi som enskilda kristna och som församlingar kan få uppleva både förklaringsberg och dalgångar. Och tack för att du är med oss både när det är förklaringsberg och när det är dal. Herre, hjälp oss att inte glömma det. Men tack för varje gång vi får se mer av din härlighet. Amen. Evangelietexten idag är hämtad ifrån Lukas 9 kapitel från vers 28. Ungefär 8 dagar efter de orden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte, hans kläder blev strålande vita. Och två män samtalade med honom, det var Mose och Elia, som visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och det som var med honom sov tungt, men när de vaknade såg de hans härlighet och de båda männen som stod där med honom. När männen skulle skiljas från honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet. Ur molnet hördes en röst: Han är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten hördes fann de att Jesus var ensam. Lärjungarna höll tyst och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett. Ungefär 8 dagar senare. Vad som hade hänt innan var att Jesus hade talat om att följa honom. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Både Matteus, Markus och Lukas berättar om den här händelsen på förklaringsberget. Och de berättar lite olika. Den enda som tydligt säger att Jesus gick upp på berget för att be, det är Lukas. De andra säger att han gick upp på ett berg, han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och där medan han ber så blir hans kläder förvandlade, han blir strålande. Och två män samtalar med honom, Mose och Elia. Och så sover lärjungarna och så vaknar de och får se dem. Och så säger Jesus till sina lärjungar: det här är Mose och det här är Elia. Nej, han behöver säkert inte presentera honom. I härligheten kommer vi att känna igen varandra. Det krävs ingen presentation. Och så står det. Och en del jag kommer att säga idag i min predikan är tankar jag har fått. Och de kan vara rätt och de kan vara fel. Men det som jag läser ur Bibeln, det är rätt. Och det står att lärjungarna blev rädda. I all den här härligheten så blir de rädda när de hör rösten. Och sen säger Petrus: det är bra att vi är här. Han upplever ändå att det är fantastiskt att få vara med här. Han vill stanna där ett tag. Han säger inte vi ska bygga hus här, men hyddor, vi kan bo här ett tag. En åt Mose och en åt Elia och en åt Jesus. Jag har många gånger funderat, tänkte han göra Jesu hydda så stor att även Petrus och Jakob och Johannes skulle rymmas i den? Eller tänkte de sova under bar himmel? Ja, jag vet inte, det säger Bibeln ingenting om. Men en sån där tanke jag har fått. Men medan han talar där, och när vi läser de andra evangelierna så står det att de talade med varandra om Jesus, hur han skulle dö och uppstå, hur han skulle lämna världen. Det var samtalsämnet. Och så får de höra Guds röst: han är min son, den utvalde. Och sen står det att lärjungarna höll tyst om det här vid den tiden. Och när vi läser ett av de andra evangelierna så är det till och med så att Jesus säger åt dem att de får inte berätta det här förrän Jesus har uppstått från de döda. Han gav dem alltså en tystnadsplikt. Det här får ni inte berätta om nu. Men när jag har uppstått från de döda, då får ni berätta om det. Det här med heliga stunder kan vi uppleva väldigt olika. Som Sivert redan har sagt så har Petrus skrivit om den här händelsen i ett av sina brev. Där han kunde berätta om hur han var med på det heliga berget. Jakob försvinner ganska snart ur historien. Han är den första apostel som lider martyrdöden. Stefanus var den första martyren, men av apostlarna var det Jakob som först led martyrdöden. Han blev halshuggen. Och Johannes, i Johannes evangeliet kan vi inte läsa om förklaringsberget överhuvudtaget. Var det en så stark upplevelse så han klarade inte av att dela den med någon. Han ville behålla den för sig själv. Ja, vi vet inte. Eller var det för att han inte skulle verka märkvärdigare än någon av de andra? Vilka hans motiv att inte berätta om det, det vet vi inte. Det finns tre händelser åtminstone i våra evangelier där Petrus och Jakob och Johannes fick vara med lite extra. Det är dels här på förklaringsberget. Men då också när Jesus uppväcker Jairus dotter, då var det de tre lärjungarna som fick följa med hem till Jairus, följa med in i huset och vara med när Jesus uppväcker dottern. Och det berättar inte Johannes om heller. Och de tre lärjungarna fick följa med lite längre in i Getsemane. När Jesus ber sista kvällen innan han blir gripen. Men även det hoppar Johannes över. Han berättar om Getsemane, hur Jesus blir gripen där. Men han berättar inte om hur lärjungarna, de tre, fick följa med lite längre. Var det för att det var så heligt? Eller var det för att han inte ville verka märkvärdig? Ja, vi vet inte. Men de tre händelserna förbigår Johannes i sitt evangelium. Petrus, han var en ledargestalt. Och utifrån det var det kanske naturligt att Jesus fick ta med honom upp på berget. Han fick vara med lite grejer som inte de andra var med om. Och likadant när Jesus skulle betala tempelskatten så var det Petrus som fick gå och fiska den där fisken och hitta ett mynt i fisken och betala skatten med. Han behövde ha lite extra, men han behövde också falla ordentligt en gång och bli upprättad för att kunna bli den ledare han skulle. Kanske behövde Jakob vara med om de här speciella tillfällena för att kunna stå emot och inte förneka när han skulle halshuggas. Och Johannes fick ett långt liv. Johannes och Jakob, det var inga sådana här snälla, försynta pojkar från början. När Jesus en gång med sina lärjungar gick upp mot Jerusalem och ville ta in i en samarisk by så vill de inte ta emot honom för han är på väg till Jerusalem. Och då säger Jakob och Johannes, ska vi kalla ner eld från himlen som förtär dem? Nej, säger Jesus, vi går vidare till en annan by. Så det var inte sådana där väldigt snälla, timida personer från början. Och en annan gång så ville han ha de främsta platserna bredvid Jesus, en på höger sida, en på vänster. De hade en väldig känsla för sig själva, de här två, Zebedeus söner. Men de fick vara med och fostras. Och när de var fostrade så kallas Johannes kärlekens apostel. Och så fick de här olika sakerna vara med och påverka och forma de personer som Jesus behövde för att kunna använda. Mose var med på förklaringsberget. Och då går jag till femte Mosebok 18 och 15. Där säger Mose, en profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk. Från dina bröder, honom ska ni lyssna till. En profet lik mig. Det här uttalandet från Mose gjorde att det blev en tradition. Man såg fram emot att en profet, en alldeles särskild profet skulle komma. Och så väntade man på den. Och i slutet av min predikan så återkommer jag till Johannes döparen utifrån det. Både Petrus och Stefanos hänvisar tydligt till att det här profeten som skulle komma, det var en förutsägelse av Jesus, av Messias. Men Mose uttryckte det som en profet lik honom. Och i femte Mosebok 34, när Mose är död och Gud har begravt honom någonstans, så Israels folk vet inte exakt var. I Israel uppstod ingen mer profet som Mose, som Herren kände ansikte mot ansikte. Inte om man tänker på alla de tecken och under som Herren sände honom att göra i Egyptens land, för farao och alla hans tjänare och hela hans land. Och på all den väldiga kraft och alla de stora förunderliga gärningar som han gjorde inför hela Israel. Mose var en alldeles speciell profet. En profet som Gud talade med ansikte mot ansikte. När vi läser om de andra profeterna så står det ofta Herrens ord kom till. Eller de fick drömmar och syner och fick veta vad de skulle säga. Men genom hela, från andra till femte Mosebok kan vi läsa hur Gud talar direkt till Mose. Och Mose svarar, de har ett samtal fram och tillbaka. Och så står det här efter Mose död att i Israel uppstod ingen profet mer som Mose. Det var något alldeles speciellt. Och det är bara att konstatera att näst efter Jesus så finns det ingen person som har betytt så mycket för mänskligheten som vad Mose har gjort. Mose lag, den håller judarna fast vid fortfarande. Och Moseböckerna, det Mose fick förmedla, det är grund också i den kristna tron. Och också muslimerna har tagit stort intryck av Mose lag. Moseböckerna är mycket där som också muslimerna håller fast vid. Och så kan vi konstatera att både judendom, kristendom och islam har rötter i Moseböckerna. Sen har det gått lite olika på olika håll. Men det finns en gemensam grund där. Och så finns det ingen person som har påverkat mänskligheten så mycket vid sidan om Jesus Kristus som vad Mose har gjort. När Mose ville komma in i löfteslandet så ber han att han ska få följa med. Gud har sagt, ni höll inte mig helig när ni slog på klippan när ni skulle tala till den. Och så skulle han inte få leda in. Och så ber han, ja men jag kan väl få följa med. Ni kan läsa om det i början på femte Mosebok kapitel 3 tror jag det. Och Gud säger, nej, stopp. Ingjut mod i Josua, det är han som ska leda folket in. Och så börjar jag tänka här, ja men nu fick Mose komma in i löfteslandet. Han fick vara med på förklaringsberget. Sen kanske inte det här var särskilt viktigt för Mose i och för sig. För han har redan fått uppleva härligheten. Och då kanske det där på förklaringsberget inte var så viktigt. I Malaki, fjärde kapitlet och från vers 4. Kom ihåg min tjänare Moses lag som jag gav honom på Horeb, stadgar och föreskrifter för hela Israel. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Här hänvisar Malaki till Moses lag, men han hänvisar också till Elia. Och utifrån den här profetian om Elia så väntade judarna att Elia skulle komma tillbaka innan Messias skulle komma. Och så kan vi förstå när vi läser från förklaringsberget i en av de andra evangelierna hur Jesus förklarar att Elia har kommit och så tydligt att lärjungarna förstår att det är Johannes döparen han talar om. Johannes döparen gick före Messias. Och det här att vända fädernas hjärtan till barnen, det är något som också Zacharias, Johannes döparens pappa, relaterar till i Zakarias lovsång, när den heliga ande faller över honom och han profeterar när han har fått rösten tillbaka. Han har varit stum i väntan på Johannes döparens födelse. Och så kan vi se hur Mose, Elia, Malaki, Johannes döparen, hur alltihopa där hänger ihop. Många har försökt bortförklara, men det där funkar inte, det där med Bibeln. Den är skriven under många år och olika författare och det är motsägelsefullt allt möjligt. Nej, det hänger ihop. Det Gud sa genom Mose, en profet skulle komma som en förutsägelse till Messias. Och hur Malaki fick förutsäga det, hur de olika delarna faller samman. Mose finns där på förklaringsberget som en bild av lagen. Och Elia finns där som en representant för profeterna. Det där som hela det judiska folket hänvisade till, lagen och profeterna. Det hängde ihop. Man kunde inte tänka sig lagen utan profeterna, men man kunde inte heller tänka sig profeterna utan lagen. Lagen och profeterna. Och så finns Elia med där. Och så samtalar de om Jesus, hur han ska lämna. Elia budskap och Johannes döparens budskap var också saker som harmonierade. De hade ett kärvt budskap. Zakaria till exempel, han fick tala om uppbyggelse av landet, hur det skulle komma tillbaka. Men Elia och Johannes döparen, de fick predika omvändelse. Om ni inte omvänder er så går det riktigt illa för er. Skillnaden mellan Elia och Johannes döparen, det var att Johannes döparen fick uppleva något av en väckelse. Det fick inte Elia uppleva. Han levde under en avgudadyrkande kung. Han fick inte, och folket fick inte uppleva någon väckelse på det sättet. Men så finns de där tillsammans på förklaringsberget. Jakob, Johannes, Petrus, Mose och Elia. Men vad kände Jesus när han fanns där? Och nu blir det tankar som är mina. Jag kan ha varit led i förberedelsen. Men om ni kommer till något annat resultat så bekymra er inte ett dugg. Det här är vad jag har fått tänka omkring det här. Hur var det för Jesus att vara där på förklaringsberget? Ja, vad jag aldrig har tänkt på förut, det var ju att han har ju träffat Mose och Elia i himlen innan. De känner ju varandra sedan gammalt. Ja, Jesus var ju med när Gud treenig talar med Mose vid Sinai och genom. Då var ju Jesus med som en del i treenigheten. De känner varandra sedan gammalt, så att säga. Och när en treenig Gud talar med Elia så är Jesus med. Och när Mose har dött så gäller samma för Mose som för rövaren på korset. Idag ska du vara med mig i paradiset. På något vis verkar det finnas olika steg där man ändå på något vis är med i ett gudsmedvetande. Man är medveten om Guds närvaro så fort man som kristen har dött. Och samtidigt har inte yttersta domen varit och den fulla härligheten och all ondska är borta. Men i det här mellanledet har Mose och Elia umgåtts med Gud. Med en treenig Gud, fader, son och ande. Och så är det på något vis. Och det här är för stort för att vi ska kunna begripa, men vi kan ta emot det i tro. Jesus var 100% Gud och 100% människa. Sann Gud och sann människa. Och för den mänskliga delen av Jesus så måste det ha varit ett kärt återseende att möta Mose och Elia. Vad roligt! Det verkar som åtminstone Robert håller med mig. Och samtidigt så får också Jesus en bekräftelse på det han står i. Han hade träffat dem tidigare. Och det som skilde Mose och Elia åt. Mose dog och blev begravd, står det. Gud begravde honom. Men Elia dog inte. Han for till himlen i en vagn av eld. Men det var ändå att de kom in i en djupare gudsgemenskap än vad de hade medan de levde här på jorden. Och så är det ett återseende för Mose, Elia och Jesus. Och här förvandlas Jesus tillfälligt, får han tillbaka sin himmelska härlighet där på förklaringsberget. Det strålar om honom så han lyser som solen. Och så kommer den bekräftande ordet. Och då är det inte mina spekulationer, utan då är det vad Bibeln säger. Ur molnet hördes en röst. Han är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Det hörde lärjungarna. Det hörde Mose. Det hörde Elia. Det hörde Jesus. Och när molnet försvinner så är Mose och Elia tillbaka i härligheten. Och Jesus är kvar på jorden med sina lärjungar. I Johannes första kapitel, vers 19-23. Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte. Han bekände, jag är inte Messias. De frågade honom, vem är du då? Är du Elia? Han sa, nej det är jag inte. Är du profeten? Han svarade nej. Då sa de till honom, vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profetens Jesajas ord. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Här vet Johannes om sin roll. Han ser sig inte som Elia på det sättet som judarna förväntade sig att Elia skulle komma. Även om Jesus talar om Johannes döparen som Elia som skulle komma. Och han förnekar, han är inte Messias. Är du profeten? Nej. Och det var just med hänvisning till det här som Mose hade sagt. En profet lik mig ska komma. Och så frågar de judarna, ledarna där, är du profeten? Nej, det är jag inte, säger han. Och så hänvisar han till profeten Jesaja. Jag är rösten av en som ropar i öknen. Och så får vi uppleva hur de olika delarna på olika sätt faller samman. Det håller ihop. Gud har en plan genom hela tiden. Från skapelsen till yttersta domen så har Gud en plan. Och den planen får du och jag leva i. Vi får vara en del av den planen. Och så vill han leda oss dag efter dag. Och så får vi läsa Bibeln och se, så står det. Men så får vi också ha frihet att tänka, ja men hur upplevde de det här? Och det blir väldigt personligt. Hur upplevde vi dem? Eller, och där kan vi komma till olika slutsatser, och det får vi göra. För Bibeln säger inte allt, men det ger oss också förmåga att få tänka utifrån det Bibeln berättar. Hur upplevde de det? Tack himmelske far för att vi har en Bibel. Och tack för att vi har flera berättelser om förklaringsberget och att vi kan lägga ihop dem. Men tack att vi också får tänka personligt omkring det. Och fundera hur var det och hur var det. Och så får vi ha ditt ord ibland oss. Vi får samtala med varandra om det. Vi får försöka förstå mera. Och tack för att du med din helige ande vill öppna ordet.